Ja, förra timmen så talade vi nu mest om katolicismens nådelära. Nu ska vi gå in på hur nådeläran har utformats inom protestantismen. Och vi har då först den lutherska läran, eller Luthers lära om nåden. Den lära som vi också återfinner i Konkordieboken eller de lutherska bekännelseskrifterna. Och det är i synnerhet Konkordieformeln, alltså den grundliga, utförliga sista delen av bekännelseskrifterna, som tar upp nådeläran i detalj. Och detta mot bakgrund av att strax efter Luthers död så börjar också lutheraner att återigen anknyta till den katolska nådeläran. Och det blir därför nödvändigt att göra klart vad som är Bibelns egen lära och vad som inte är det. Och när man klargör detta så ansluter man sig först och främst till Luthers älsklingsskrift och en av hans huvudskrifter, nämligen De Servo Arbitrio, eller Om den trälbundna viljan. Och ska vi ge en kort och enkel sammanfattning av Bibelns och den lutherska läran, så är det alltså detta att människan har en trälbunden vilja i andliga ting. Hon har en trälbunden vilja i andliga ting. Hon kan icke göra sig till en andlig människa. Hon kan inte ge sig fromhet, rättfärdighet, evigt liv. Ja, hon kan icke besluta sig för att bli en Guds vän. Utan i hennes natur är detta att vara en Guds fiende. För att bli en Guds vän så måste någonting ske som icke kan förklaras och uträttas av kött och blod. Kött och blod har icke gjort detta, Petrus, säger Jesus en gång. Och samma Jesus säger till Nikodemus, det går inte av köttet. Det måste ske ovanifrån. Det måste ske genom ett under. Människan är nämligen helt fördärvad av syndafallet. Så hon har en fördärvad natur. Hon kan icke bidraga till sin omvändelse och frälsning. Hon är förlorad. Hur ska hon då bli frälst? Jo, precis som vi hörde för en tid sedan om det förlorade fåret och den borttappade penningen. När Luther i sin kyrkopostilla börjar att utreda den texten, så säger han redan i inledningen: här ser ni hur fördärvlig och falsk läran är om den fria viljan. Hur gick det med det förlorade fåret? Hur blev det förlorade fåret frälst? Genom att herden gick och hämtade fåret. Intressant. Det var förtappat, det var förlorat. Det fanns bara en möjlighet till räddning, nämligen att herden kom och tog det. Och så är det också med de förlorade människorna. Det blir bara frälst genom att Gud kommer och tar dem från mörkrets rike och insätter dem i ljusets rike. Hur sker det? När och var det behagar Gud, och det sker med hjälp av nåden allena, genom nådens medel. Och en människa har ju i yttre ting en någorlunda fri vilja. Vi har en någorlunda fri vilja att bestämma oss om vi ska åka till Kläppe eller inte. Vi har en någorlunda fri vilja om vi ska gå till bokhandeln och köpa oss en bibel. Vi har en någorlunda fri vilja om vi ska gå och höra Guds evangelium eller inte. Om vi ska bruka nådens medel eller inte. Det betyder alltså att följden av detta, att det är Guds nåd alena som föder en människa på nytt, som finner och tar tillbaka ett förlorat får, betyder inte att vi ska nu sätta oss i ett hörn med armarna i kors och så väntar vi och ser, utan vi ska bruka nådens medel. Men när då nådens medel föder mig på nytt, då kan jag bara säga, ja, det har skett genom ett Guds under, och det sker på den stund, på den plats det behagar Gud. Och det sker genom det rena evangelium som har överlämnats åt mig i dessa nådens medel. Bara genom det. Eftersom jag, så som oomvänd, inte har någon kraft och någon vilja och någon förmåga att göra något gott. Jag har endast den förmågan att spjärna emot. Det heter i våra lutherska bekännelseskrifterna att vi är inte ens som en stock och en sten. Vi är värre. För en stock och en sten ligger där den ligger, och om denna stock eller sten utsätts för en kraft, så får denna kraft, stenen eller stocken, att röra sig i den riktning som kraften utsätter det för. Men vi är värre. Vi har en motkraft emot Guds kraft. Och det heter vidare, som Luther säger det, i omvändelsen är människan till sin natur och sina krafter pure passiv, rent passiv när det gäller att kunna göra något gott. Helt passiv. Kan inte alltså till någon grad vara aktiv i sin omvändelse, till gagn för sin omvändelse, utan endast aktiv till allt ont och fördärvligt. Det är därför som Guds barn så prisar Guds nåd. Läs igenom psalmernas bok, 150 psalmer, och ni märker att det är på psalm efter psalm så talas det om Guds väldiga nåd, Guds väldiga gärningar, hans stora under, hans kolossala barmhärtighet och nåd. Och den visa som vi nu sjöng, den bygger på de inledande verserna i den 150 psalmen. Ja, detta är nu i korthet Bibelns och den lutherska läran. Vi måste säga givetvis mycket mera längre fram. Kanske redan nu detta att Guds nåd, det är detta att Gud är oss nådig för Kristi skull. Medan det i den katolska nådeläran, det är Guds nåd, det är en förvandlingsnåd som vi har att leta inom oss själva. Guds nåd, den är för oss där vi blickar till Gud. Han är oss nådig för Kristi skull. Men för den falska nådeläran så är Guds nåd förvandlingsnåden. Jag blickar in i mig själv, och det gäller att jag själv brukar och använder rätt denna förvandlande nåd. Så skiljer man på fackspråket mellan donum Dei och favor Dei. Det rätta här i detta sammanhang, det är favor Dei, att Gud är oss huld och nådig. Lägg märke till orden, inte blir eller kan bli oss huld och nådig, utan är oss huld och nådig för Kristi skull. Detta är evangelium. Medan En falsk uppfattning, det är alltså donum, det är att nåden är någonting som har givits hos mig och som är här. Och nu hänger det på hur pass mycket rot det har fått här, hur pass mycket liv det får verka i mig här. Så har detta också att göra med själva tron. Tron enligt den katolska läran och också enligt pietismens lära, det är inte bara den tomma handen. Det är inte bara ett mottagande organ, utan tron, det är den levande tron. Och man frågar efter den levande tron. Och hur ska jag kunna fastställa om den är levande? Jo, om den har den kvaliteten, om den har etiska kvaliteter, om den har förvandlat sig eller så mycket. Och därför så kräver man då denna förvandling före rättfärdiggörelsen. Så som en betingelse, säger ni, det förstår ni, betingelse. Så som en betingelse för Guds nåd och rättfärdiggörelse. Guds rättfärdiggörande nåd. Man skiljer på olika sorts nåd. Förekommande nåd, omvändande nåd och nya födelsenåden. Och som en betingelse för rättfärdiggörelsen krävs då en levande tro. Så lär icke Bibeln. Så lär icke heller vår lutherska bekännelse. Jag vet inte hur jag enkelt skulle kunna förklara detta. Kanske jag ska försöka att göra det med den här fina koftan. Jag fick den igår. Men inte på det sättet att den hölls fram där borta och sa: du har en möjlighet att få en kofta, om du nämligen inom 9 sekunder springer fram till mig och hoppar upp och tar den. Om man sa så, så är man alltså inne på detta att man har en betingelse hos människan i hennes liv. Om du kan springa så fort, eller om du sträcker dig framåt på ett visst sätt, då får du koftan. Nej, den bibliska läran, den är alltså detta att jag är ett förlorat får. Oförmögen att göra någonting, prestera någonting gott före omvändelsen. Vad hände med den här koftan? Ja, jag fick den. Den kom till mig. Ja, den till och med sattes på mig. Om någon då skulle fråga mig: tog du emot den? Så skulle jag säga: ja, det gjorde jag. Ja, men då är det ju tack vare ditt mottagande som du fick den här koftan. Nej, det är det absolut inte. Det är tack vare att det finns någon som är så god och som älskar mig och kommer med den här till mig. Ja, men vad är då det som gör att en människa förlorar gåvan, går förlorad? Otro. Vantron. Jo, det är detta: jag vill inte ha den. När givaren har gått om hörnet, så tar jag av den och kastar den. Det är vantro. Jag vill inte ha gåvan. Men vad säger nu den falska nådeläran? Jo, den säger att först måste du ha en levande tro innan du kan få en gåva. Ja, till och med innan gåvan finns. Denna gåva kan vi nu kalla för rättfärdig inför Gud. Eller rättfärdig förklarad. Eller evigt liv. Eller syndernas förlåtelse. Att jag förklarat helig och rättfärdig inför Gud och ett Guds barn. Att jag har arvslott till himmelen. Då frågar jag: finns detta före min nya människa, min förvandling, min levande tro. Ja visst, och fanns det inte före, så skulle jag aldrig någonsin kunna få någon levande tro och några trons frukter, för de följer ju efteråt som en frukt av den oförtjänta gåva jag har fått. Där kommer förvandlingen. Men enligt den falska nådeläran så krävs den först så som en betingelse för att du ska få någon gåva. Ja, till och med att den ska finnas. Man säger så här, rättfärdiggörelsen, den finns inte. Den är ett resultat av din tro. Och därför översätter man ofta så som i till exempel den levande Bibeln, ständigt. Genom din förvandling eller på grund av din tro. Och då kan ju någon fråga, är icke detta att strida om ord? Är det så viktigt om man säger på grund av tron? Att man inte säger på grund av tron utan istället säger genom tron. Ja, det är det, därför att dessa skilda uttryckssätt röjer dessa helt oförenliga uppfattningar. Är tro bara ett mottagande organ, eller är det så att tron måste ha vissa etiska kvaliteter? Om man menar det sistnämnda, då vill man ju gärna översätta på grund av tron. Men om man har klart för sig att tron, ja, det är bara detta tomma, detta mottagande organ som själva givandet av gåvan skapar, då säger man genom tron. Och på grund av reserverar man då för det som är grundvalen, nämligen på grund av Guds barmhärtighet och Kristi allra heligaste förtjänst. Det är det vi menar när vi säger rättfärdiggörelsen genom tron. Och så snart man brukar detta uttryck på detta vis, så visar man att man tror på den allmänna universella rättfärdiggörelsen och den objektiva rättfärdiggörelsen. Det vill säga, inte en rättfärdiggörelse som skapas av min förvandling, utan en rättfärdiggörelse som är objektiv och som skapar min förvandling. Precis tvärtom. De föder människor på nytt. Och så heter det då den lutherska bekännelse, i de lutherska bekännelseskrifterna, syndernas förlåtelse eller rättfärdiggörelsen ges åt oss gratis. Överlämnas åt oss. Den finns alltså där. Tro, det är bara det mottagande organet. Så är det, precis som det var med koftan. Den gavs till mig. Jag fick den. Vantro, det är att säga, jag tar icke emot den. Jag vill inte ha den. Jag kastar den ifrån mig. Nu ska vi se hur detta förändras i en falsk nådelära. Och man kan då sammanfatta reaktionen emot den katolska, nej, den rätta bibliska och lutherska nådeläran i följande punkter. Fyra punkter. För det första, man säger, människan är inte helt passiv. Och på tyska heter det sonder selbst. Selbsttätig under dem Einfluss der bekehrenden Gnade. Hon handlar själv, men under hjälp eller inflytande av den omvändande nåden. Det rätta är alltså, hon är helt passiv när det gäller att på något sätt själv medverka till sin omvändelse. Hon kan det inte. Hon är förlorad. Hon är bortvänd. Hon är blind. Hon ser inget. Hon är död. För det andra så säger man, rättfärdiggörelsen är beroende av tro, eller är betingad av tron. Den är inte bara ett mottagande organ, utan det är frågan om en levande tro, einem lebendigen Glauben. En tro som innehåller kärleken. En tro som är formad av kärleken. Och för det tredje så säger man, den nya födelsen föregår rättfärdiggörelsen. Det har ni också sett, tror jag, i katekeser. Vi ser hela schemat av nådens ordning, så kommer rättfärdiggörelsen där på slutet. Det finns ingen rättfärdiggörelse eller kofta att dela ut, att skänka av fri barmhärtighet, utan det är någonting som kan bli en verklighet, en möjlighet att det kan bli en kofta, men det förverkligas endast om vi först har en tro som verkar i kärlek. En av kärleken formad tro. Det vill säga, man kan tillspetsa det så här. Om vi inte först kan uppvisa trons frukter, så kan det inte bli någon tro eller någon ny födelse. Ja, det fjärde, det är då detta att den levande tron som då måste till först, den är ett etiskt religiöst förhållande. Och eftersom det måste till först för att jag ska kunna bli ett Guds barn, kunna bli född på nytt, så blir det ju väldigt viktigt att undersöka om jag har den tro. Annars vet jag ju inte om Gud är mig nådig. Annars vet jag inte om jag förklarad rättfärdig. Annars vet jag inte om jag har evigt liv och salighet. Och så ser ni då i böckerna hur det grävs. Och en del av lärarna säger, gräv djupare. Som vi strax ska se. Gräv djupare. Precis som det skulle bli bättre om man gräver djupare, blir ännu värre. Melanchthon var, som ni vet, Luthers medarbetare. Och han kom också att tillsammans med Luther klart och tydligt föra fram den bibliska läran om nåden. Men dessvärre så kom han att avvika från den bibliska nådeläran och vända tillbaka till en nådelära som blir av katolskt eller pietistiskt märke. Och detta kommer fram strax efter Luthers död helt tydligt. Han kom att opponera sig mot Luthers lära om människans rena passivitet gentemot Gud. In der Verarbeitung seiner Seligmachung, i arbetet på sin saliggörelse. Han sa så här i sina senare utgåvor av sin lärobok Låsi. Viljan är ingalunda endast passiv vid omvändelsen. Med hjälp av den helige ande, adjuvator av Sanctus Spiritus, så är med hjälp av den helige ande så är viljan verksam, så att omvändelsen har sin orsak i tre faktorer, eller tre kausai, tre orsaker. För det första Guds ord, för det andra den helige ande, och för det tredje människans vilja. Och ni som har läst bekännelseskriften, ni vet att man går till rätta med denna Melanchthons falska lära rakt fram och säger, det är falskt. Omvändelsen har inte tre orsaker utan bara två. Bara Guds ord och Guds ande. Och ni vet att jag har skrivit många gånger om detta i tidskriften Biblikum. Och då har ibland pietister skrivit till mig och säger: vad är det här nu för galna nymodigheter som Erlandsson kommer med? Han skriver artiklar om den tredje orsaken och att man har kommit vid sidan av Bibelns nådelära genom att räkna med den tredje avgörande orsak. Det har de aldrig hört talas om. Det vittnar för det första om att man på somligt håll icke så noga har följt med och läst i bekännelseskrifterna. För där talas det om denna sak, klart och tydligt. Och det var alltså här det började igen. När man på protestantiskt håll börjar vika tillbaka in i den katolska nådeläran. Och så ville då Melanchthon förklara varför blir somliga omvända och andra inte. Cur alie prae aliis. Varför somliga framför andra? Vad ska vi svara? Ja, den omvände kan, som jag sa förut, han kan bara sjunga om Guds nåd, Guds nåd, Guds nåd. Han vet, han kan inte visa till sig själv. Inte det minsta. Det är inte bara Guds nåd att Gud sände sin son i världen till försoning för hela världens synder. Utan det är helt och hållet Guds nåd att jag kommit till tro. Det är helt och hållet Guds nåd att jag blir bevarad i tron. Till hur lätt kunde jag inte ryckas bort om det inte var Guds obegripligt stora godhet och barmhärtighet som jag kan helt förlita mig på och veta han ska bevara mig. Så är det helt och hållet Guds nåd allt samman från början till slut och att jag en dag står där i himlen. Men den som går förlorad har sig själv att skylla. Det är helt och hållet hans eget fel. Och så snart det mänskliga förnuftet ska få dessa båda saker att stämma, så blir det ett eller annat fel. När den vill få det att stämma, håller fast vid detta att det är Guds nåd alene att man blir omvänd. Helt och hållet. Finns ingen tredje orsak. Ja, då vill förnuftet dra den här slutsatsen. Ja, men då är ju Guds nåd inte tillräckligt stark och allvarligt menad mot alla människor. Nåden gäller inte alla. Det är den falska kalvinska läran. Därför Bibeln säger klart att den är mot alla och lika allvarligt menad mot alla människor. Försoningen är allmän. Guds nådevilja är allmän. Så jag kan alltså inte hänvisa till Guds nåd och godhet och säga den gäller ju inte alla. Det är förklaringen. Nej. Och de som tar sin utgångspunkt i detta att det är människans eget fel att de går förlorad. Så är det. Det är Bibelns lära. Och startar där och sedan börjar med förnuftet att dra slutsatser. Kommer då fram till detta. Ja, men då måste det ju bero på att somliga har förhållit sig bättre eftersom de blev omvända. Och så hamnar man i synergismen, den falska läran att någon människa för omvändelsen kan förhålla sig bättre än en annan. När alla är fördärvade, motsträviga och syndiga. Och en del förstår då detta och säger, nej, jag, klart att jag kan ju inte säga det att somliga förhåller sig lite bättre och hjälper till. Det är lite för starkt. Då naggar jag nåden för mycket i kanten. Men jag kan väl säga det är somliga som gör mindre motstånd. Och det är ju lika falskt. Alla gör motstånd. Ingen kan säga att jag blev omvänd. Det var därför att jag gjorde motstånd i bara en halvtimme. Men alla andra då,
har gjort motstånd en längre tid. Nej.
Så är den enda förklaringen, och den som förnuftet inte vill böja sig inför. Men den enda förklaringen under vilken vi ska böja oss och ta vårt förnuft till fånga i lydnad för Kristi ord, det är alltså denna min omvändelse. Det är ett obegripligt under. Jag kan bara förklara det med att hänvisa till Guds obegripligt stora kärlek och barmhärtighet och Kristi förtjänst. Och detta att människor går förlorade, ja, det beror på att de står emot och föraktar Guds godhet. Och det är helt och hållet deras eget fel. Punkt och slut. Så är det. Men Melanchthon har alltså fört in återigen en nådelära som vill gå förnuftets väg. Och den känner vi mycket väl igen. Det är den som har slagit igenom i pietismen. En lärd man som heter Thomasius skriver i sin dogmatik ganska betecknande så här i mitten av 1800-talet. Nådens första verkan, det är någonting som ingen människa kan dra sig undan. Men följden av denna första och förekommande verkan är den att viljans slaveri eller trälbundenhet blir avlägsnad och vi får tillbaka en fri vilja. Svagheten i våra krafter upphävs så att det nu till syvende och sist kommer an på vår avgörelse. Kommer an på hur vi gör bruk av dessa nya krafter. Och så hänger det på oss om vi förverkligar frälsningen eller inte. Om möjligheten blir en verklighet eller inte. Och jag kunde ge er en rad citat hur man utformar detta. Men allesammans kan sammanfattas i denna syn. Att människan genom de första nådeverkningarna får möjligheter att operera tillsammans med Guds ande så att resultatet kan bli lyckligt. Det är därför som man utsträcker det här med tron och omvändelsen till en botkamp, till en lång omvändelseprocess, en nådens ordning där vi har att genomgå flera stadier i en förvandlingsprocess. Och så kommer också nåden att bli någonting annat, som jag sa, än detta att Gud är mig nådig för Kristi skull. Nåden blir en förvandlingsnåd som steg för steg ska föra mig fram emot rättfärdiggörelsen, som kan bli ett faktum om jag med hjälp av nåden visar upp de rätta betingelserna för en rättfärdiggörelse. Och vi ska se hur man i detta sammanhang då också kommer att blanda ihop lag och evangelium, så att man också tillskriver lagen en förvandlande kraft emot målet, vilket är obibliskt. Lagen kan inte förvandla oss. Lagen kan döda oss. Lagen är kraftig, stark, fruktansvärd, hemsk. Men den dödar. Den ger inget liv. Inte det minsta. Endast evangelium ger liv. Så hinner jag då säga ytterligare något om hur man utformar läran om rättfärdiggörelsen som en följd av detta. Och det ger lite mera, tror jag, kött på benen, nyttig bakgrund till denna lärostrid om rättfärdiggörelsen som nu har förts i några år, både i Sverige och i Norge, kanske i Danmark också, jag vet inte. Vi har redan sagt att enligt den bibliska läran så är inte tron en betingelse för rättfärdiggörelsen på det sättet att det är trons kvalitet som avgör. Utan tron är endast ett mottagande organ som skapas av gåvan. Men den falska läran säger alltså att rättfärdiggörelsen förutsätter en förändring i hjärtat. I varje fall en början till förändring i mitt hjärta. Och finns inte den förändringen här, så kan det inte bli någon rättfärdiggörelse. Så kommer rättfärdiggörelse och förvandling att i stort sett bli samma sak. Rättfärdiggörelse och förvandling. Och sen kan man vara oenig om förvandlingen ska bara vara en gnista av förvandling, en början till förvandling, eller om den ska vara mera genomgripande. Så här säger Krog Tönning med rätta: i och med detta så har man faktiskt kommit tillbaka till det gamla begreppet om tron såsom fides formata. Den tro som är formad, fides tro, formata, formad, underförstått av kärleken, caritate, av kärleken. Tillbaka i den katolska lära som Luther så starkt förkastade som Lauter Erfindung des Teufels. Lauter Erfindung des Teufels. Helt och hållet djävulens påhitt. Jag förstår att man kan ju gråta nästan nätterna igenom när man tänker på hur många missionssällskap och andra som säger att vi slår vakt om den evangelisk-lutherska bekännelsen, och samtidigt kämpar man för någonting som är Lauter Erfindung des Teufels, helt och hållet djävulens påhitt. Jag fick helt nyligen ett brev ifrån en människa som sa så här: att jag kan inte stödja Biblikum eftersom ni lär om nåden i strid med Bibeln. Vi i Bibeltrogna vänner, heter det, vi lär att alla människor är utkorade till salighet och att det hänger på varje människas fria val. Det är en perfekt sammanfattning av den nådelära som vi här har beskrivit, den jesuitiska, eller tomistiska, den katolska, och sedan också den som dominerar inom protestantismen och inte minst inom pietismen. Och den människan som säger detta har ju fått lära sig så, tror fast och uppriktigt och ärligt att det är så. Just därför man kan gråta, därför att det är så mycket svårare att rätta till när det är omöjligt att då hänvisa till Bibel och lutherska bekännelseskrifter. För det är ju de man har, det är ju de man håller fast vid enligt sin grund, enligt sina stadgar och enligt sina predikanter. Och därmed så blir det så omöjligt att åter lämna över det som är bibliskt rätt. Den lutherska läran är alltså denna: att en objektiv försoning har ägt rum. Och genom denna objektiva försoning har inte bara vissa förutsättningar skapats för att Gud ska kunna bli nådig, utan han är nu nådig. Han är nådig mot alla, mot hela världen. Genom denna objektiva försoning så förklaras hela världen för förlåten. Era synder är förlåtna. Ni är rättfärdiga för Jesu Kristi skull. Och det är den gåvan, och detta är evangelium, som räckes till människor, men som de flesta
ofta möter med vantro. De tror det inte. De vill inte höra talas om det. De förkastar det. Men somliga tror det. Somliga förkastar inte denna gåva i vantro. Och de får frukter som visar sig i ett nytt liv, i en ny kärlek, i en ny iver att älska Gud och nästan. Men den förvandlingen, det nya livet, det var inte en betingelse för gåvan, utan det är en följd av denna obegripliga gåva. Luther säger så här, jag vet inte om jag kan översätta det nu. Den som nu alltså har blivit omvänd, blivit en troende, han kan inte säga annorlunda än att den helige ande kommer när han vill, och till vilken ort han vill, och till vilken person han vill, och också på vilken tid det passar honom. Han kommer när och vart han vill, och ger också en gåva precis så som han vill. Anden blåser vart den vill. Ja, så är det. Och så står det också i Augsburgska bekännelsen, femte artikel, hur Gud omvänder genom sitt evangelium när och var det behagar honom. Men häremot har man reagerat, och det skedde redan på 1500-talet efter Luthers död. En person som hette Andreas Osiander, och han sa så här: nej, men trons liv måste först finnas där av rätt slag för att en rättfärdiggörelse ska komma till stånd. Han sa, man får inte förväxla försoningen och rättfärdiggörelsen. Har ni hört det i Norge? Detta sa Andreas Osiander på 1500-talets mitt. Man får inte förväxla försoningen och rättfärdiggörelsen. Genom försoningen har rättfärdiggörelsen bara blivit en möjlighet. Har ni hört det? En möjlighet. På grundval av försoningen så har sådana förutsättningar skapats att Gud ingjuter i oss nåd, ingjuter i oss Kristus och den helige ande, och han betraktar oss då så som rättfärdiga i den mån detta nya liv, Kristus och hans gudomliga rättfärdighet, bor i oss. Och då gäller det att gräva och söka. Det är som det heter också i väckelsen, där man har hållit denna lära klar: min rättfärdighet sitter på Faderns högra hand i himmelen. Amen.